Låt oss be. Herre, vi bara prisa och tacka dig för att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Vi tackar dig för att du är dödens besegrare. Och att du har gett oss det eviga livet genom tron på dig, herre. Vi tackar och prisar dig för detta, herre. Lovat vare ditt heliga namn. Amen. Det är ju så att idag är det 31 oktober. Och det är Halloween runt hela världen. Och det är ett datum där man tillber döden alltså. Och den har kommit in i det här landet ganska starkt. Halloween. Jag åkte på vägen hit så såg jag vid en villa så var det två dödskallar där. Och barnen stod runt omkring. Det var på vägen hit, det är idag alltså. Och det 1 oktober, det är satanisternas största helg egentligen. Det är den natten där man tillber Satan runt om i världen. På olika sätt över hela världen. Va? Det intressanta är att när man tar upp de här sakerna, då blir de kristna lite halvskrämda. Men Herren har ju ännu inte kommit tillbaka som ni märker. Så vi har vissa uppgifter. Va? Så är det. Och det är att be emot det här. För ikväll så är det alltså en sån afton. Det är den värsta i hela när det gäller just satanismen och djävulstyrkan va, på olika sätt. Här har det blivit lite latch av alltihopa med lite godis och så vidare. Men egentligen tillber man dödens demoner va, genom Halloween. Och den kommer utifrån kelterna från början. Alltså brittiska öarna, sen kom till USA och sen kom det hit här på senare tid va. Men nu ska man komma ihåg en sak, att döden är ett straff egentligen, om vi ska titta på Guds ord. Om vi slår upp första Mosebok 3, 19 så står det så här, i syndafallets följder, alltså syndafallets följder, det är den lekamliga döden alltså. Och i värsta fall så kan det bli den eviga döden på det sättet. Va? Och då står det så här. Då säger Herren till Adam så här, i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För den är du tagen, jord är du och jord ska du återbliva, eller jord ska du återvarda. Va? Och det här är att alltså döden är syndafallets straff från Herren. Att människan får ett liv och sen dör hon. För det var inte så i paradiset. Utan det var det så att hon skulle få leva hur länge jag har i evigheter egentligen. För det står sig att se nu till så inte när de äter kunskapens träd säger Herre, så att de äter av livets träd så att de får evigt liv. Och därför blev de utkörda ur Edens lustgård därför att de hade syndat mot Herren. Så att döden är ingenting att tillbe utan det är ett straff på grund av synden i Edens lustgård va. Men eftersom Herren är god så lämnar han ju inte på det sättet. Va? Utan han realiserar sin frälsningsplan utifrån detta. Och det är intressant när man läser, om vi går till exempel till Jobs bok som är troligtvis Bibelns äldsta bok. Och han plågas ju fullständigt. Alltså det är så mycket plågor med Job. Va? Han till och med, det blir sådana plågor så han sitter där med lerskärvor och skrapar varet i huden. Va? Och så har han mist allt som finns har han mist. Och då kan man säga att det är ju ingen halleluja-stämning direkt. Va? Det kan man inte påstå. Va? Men han säger någonting, trots eländet så säger han någonting så här. I 19 kapitlet, i 19 kapitlet från 25 versen. Men jag vet att min återlösare förlossare lever. Ja? Det säger Job mitt i det hemska lidandet. Va? Jag vet, men jag vet att min återlösare lever. Han ska till sist tära fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta ska jag mitt kött skåda Gud. Va? Mm. Vilken tro! jag själv ska få skåda om. Jag ska se honom i egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag mitt innersta. Va? Mitt i lidandet och allt det här. Här har vi någonting. Hur kunde han få sånt hopp? Därför att han trodde på honom. Visserligen anklagade han Herren för många saker, jobb. Men innerst inne hade han en förtröstan på att en dag ska han få se frälsaren öga mot återlösaren en gång till. I sitt eget kött, som man säger. Va? Det blir, trots detta, va, så är det på detta. Va, trots all hemskhet och allt som var, va, så har han den tron. Att det ska bli. Har vi en sån tro? Det är en ramsakande fråga, va, som jobbar har här. Va. Trots, oavsett vad som händer i livet. Va. Vi måste ju komma ihåg en sak, vi kristna. Att det här livet är en kort tid. Alltså våra jordeliv är kort i förhållande till evigheten. Va? Problemet idag det är att stora delar av svensk kristenhet har fått Nackspärrs kristendom. Vad innebär det? Man ser bara rakt fram så här. Det här livet, vad ska jag göra? Hur ska jag lyckas? Hur ska jag vara med? Hur ska jag vara trendig? Hur ska jag bli? Va? Istället för att man har fått Nackspärr så man ser inte uppåt, va? Så här, man ser inte mot himlen och man ser inte på han som sitter på tronen och han som styr och ställer och sitter på faderns högra sida. Va? Och det är ju så att vi lever ju en tid nu när, du har levt ända sedan Jesu tid i och för sig när han gick kring på jorden, att det finns olika sorters människor. Det finns sovande syndare. Vad är en sovande syndare för människa? Det är en människa som överhuvudtaget inte är angelägen om evigheten. Som man sa förr. En sovande syndare, det är en människa som överhuvudtaget inte har någon tanke på att det finns ett liv efter döden. Och vad det finns för konsekvenser efter döden. Och de konsekvenserna de finns redan här och nu som avgör vad som ska bli sen. Det är de sovande syndare. Man brukar kalla dem för sovande syndare. Va? Problemet med en sovande syndare, om hon inte väcks före någon dör, så kommer hon få vara i ett evigt straff. Så det finns ingen omvändelse efter döden. Och det här är problematiskt för att när vi hör idag, även bland kristna, så är det så här att men det kommer nog att ordna sig till sist. Men det gör inte det. Det kommer inte att ordna sig till sist. Ungefär som, ja, Herren säger vissa saker, va? Men han fixar det på slutet i alla fall. Va? Jag vet, de sa för de helvetes predikanterna, va? Vad var det för något? Det var de som varnar, de kallar det för dem, varnar för att det finns risk för att gå evigt förlorad. Men vet du vad de sanna helvetes predikanterna är för några? Det är de som aldrig varnar människor. Det är de riktiga helvetespredikanterna idag. Det är de som inte varnar att det finns en dubbel utgång på det sättet. Alltså. Som säger att det ordnar sig till sist. Det är de rätta helvetespredikanterna som vi har i det här landet idag. Alltså. Men de kommer att få. De kommer att möta den levande guden en vacker dag. Och då får vi se hur det går. Alltså ni har ljugit för människor, ni har lurat dem alltså, på det sättet, va? Sen finns det de väckta syndarna. Vad är det för några då? Det är de som börjar fundera, vad går livet ut på egentligen? Va? Vad går det här ut på? Är det Volvo, Villa och Vovve? Vad är det för någonting? Är det som är livets mening? Är livet med att jag ska få större aktievinster och så vidare? Vad är det för någonting? Eller att jag ska bygga något annat, vinna på bingolott eller vad det är? Är det livets mening? Alltså det börjar väckas hos en människa. Va? Någonting, va? Och då ska man veta när det här kommer så är det oftast Guds heliga ande som påverkar människan. Va? Och vad är det som påverkar människan? Det är för att andra ber för henne. Det är därför så viktigt med för man ber för människor att de ska bli frälsta. Varför ber man för? För att de ska väckas upp ur syndasömnen. Därför ber man. Man ber inte av någon annan anledning. Inte att det ska gå bra för dem, att de ska bli rika. Det är väl ingenting att be för. Utan det är frälsningen det handlar om och ingenting annat. Va? Det är den bönen ska handla om och ingenting annat. Va? För det behagar Herren när vi ber på det sättet. Och en människa man ber för att hon ska bli frälst, hon kommer att bli det förr eller senare. Hon kommer att ge motstånd kanske i decennier. Men till slut så måste hon ge upp och bli en omvänd syndare. En omvänd syndare, vad är det för person? Det är som tror på Jesus. Jag är en omvänd syndare. Halleluja! På väg att bli en helgad syndare dessutom. Halleluja! Förstår ni? Det är det här det handlar om och det är det som är, va? Och när man nu har den här helgen, va, så är det ju rent, det är rent galenskaper alltihopa, va. Man tillber någon i den här Halloween som kommer att leda att man hamnar i helvetet. Ja, men förstår ni hur allvarligt det här är? Ha? Jesus säger så här i Johannes 11:25. Jag tackar Gud att jag har blivit en omvänd syndare och en helgad syndare. Det är nåd. Men det var andra som bad för mig att jag blev så. Observerar jag. Det var andra som bad. Fast jag visste inte av att de bad. Det är fördolda verkstad. Men Guds, Herren svarar. Johannes 11:25 så säger Herren så här. Då säger han så här. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Det är svaret på Halloween. Det är Jesus som är uppståndelsen och livet. Och så säger han så här. Den som tror ska leva om man än dör. Så ska han leva. Ja, på vilket sätt då? När min kropp dör, om inte Jesus kommer åt eller hämtar mig för det, så kommer jag dö, den kroppsliga döden, för det måste alla människor göra. Det är en del av syndafallet. Vi kommer inte undan det. Inte någon av oss. Så ska jag leva i alla fall, säger Jesus. Om jag än dör så ska jag leva. På vilket sätt kommer jag leva? Min ande kommer att leva. Min själ kommer att leva. Wow, han kommer att hämta mig hem. Det är ju helt fantastiskt. Wow, bara det skulle man sjunga lovsånger hela dagarna. Tänk vilken förmån. Va? Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö, säger Jesus. Så då ska ju en del tolka som är kroppslig, då är det inte. Det är den eviga döden som vi kommer att undgå fullständigt. Alltså. För den eviga döden, den handlar om att hamna i helvetet. Va? Men den eviga livet, den kroppsliga döden, ja, det får vi genomgå om inte han kommer tillbaka för det, va? Men den andliga döden kommer jag inte att vara med om. För jag kommer att leva. Varför det? För jag tror på honom och han kommer ta hem mig. Så är det, va? Vad ska vi vara rädda för? Va? Han har ju återlöst oss. Är ni med? Det är helt fantastiskt. Det som är intressant, vet ni, under den här pandemin. Vet ni vad det är? Så många kristna har levt i fruktan. I fruktan. Hör ni vad jag säger? I fruktan och rädsla har man levt. Men vad är det som avslöjar? Vad avslöjar det för någonting? Tror vi på Herren? Tror vi på att han är uppståndelsen och livet? Tror vi på att man ska leva? Om jag än dör så kommer jag att leva. Tror vi på det? Eller är du med oss egentligen? Och du som lyssnar, rannsaka dig själv. Vad har du för tro egentligen? Ja? Lever du fruktan och rädsla att du ska dö? Ja, men vad står det i skriften? Döden är en vinning. På vilket sätt är det som var ett straff på grund av syndafallet? Varför en kroppslig död vill? Det är för att få komma hem till honom. Det är det som är vinningen. Det är ju helt fantastiskt. Halleluja, jag har det bästa framför mig. Wow, det är helt enormt alltså. Och det där är ju, och den där fruktan, sen kan man ha mycket åsikt om så. Men det har gjort så att kristna har blåst in sig under pandemin. Vill inte umgås med andra människor. Vet, tänk om Paulus hade haft samma synsätt. Va? Tänk om Paulus hade haft samma synsätt. Och då fanns det en mycket 7 gånger värre sjukdom på den tiden. Och det hette spetälska. Och det var en sjukdom som ledde obönhörligen till död. Man ruttnade sakta bort. Och så fick man bo i särskilda läger. Och man fick ha pingor och säga att ingen fick röra, för det smittade på det sättet. Va? Heter lepra nu för tiden. Den finns fortfarande för den leden. Men om Paulus säger så här, jag kan inte åka till Filippi. Det bor spetälska där. Tänk om jag blir smittad. Ja, det hade inte blivit några missionsresor överhuvudtaget, vet ni. Inte någonting. Därför att han levde inte i fruktan. Utan han levde i tro på Herren. Och därför åkte han. Fick i uppdrag att vara apostel. Därför åkte han runt hela Romarriket. Och det var spetälska överallt. Precis överallt var det. Barnen kom, så fanns det sådana. Jesus mötte 10 stycken som han helade. En kom bara tillbaka och tackade. De andra de gick någon annanstans. Det var följt upp på Jesus. Det var överallt i Israel också. Va? Men de levde inte i fruktan. Vet du vad det står i skriften? Kärleken driver ut fruktan och rädsla. Har vi mött Jesu kärlek, då behöver vi inte vara rädda för någonting. Absolut ingenting. Men skulle jag dö, vad händer då? Jag får komma hem. Varför lever jag för? Han vill att jag ska fortsätta. Chefen alltså, Jesus. Därför står jag här. Jag säger som Paulus sa. Här skulle jag vilja flytta hem till Herren. Men för erans skull måste jag vara kvar. Så skrev Paulus. Han var ibland lite trött på saker. Men i alla fall, så var det. Han var inte mer än människa. Och det här gör, men vad står det då i Hebreerbrevet? Vad står det i Hebreerbrevet 2:19? Jag är så duktig idag så jag har skrivit upp vad jag ska säga. Nej, jag skojar bara med. Hebreerbrevet 2:19, det är intressant där. I 14 kan vi börja, 2:14. Hebreerbrevet 2:14. Det står så här. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Därför blir Gud människa va? I honom. I Jesus Kristus. Och befri alla dem som av rädsla för döden, observera det, levt i slaveri hela sitt liv. Av rädsla för döden så levde de i slaveri. Det blev så, slaveri för döden. Men han befriade från detta, Jesus Kristus. Jag är uppståndelsen och liv. Det kommer tillbaka här i Hebreerbrevet. För att vi ska inte leva i fruktan för döden. För han har tagit på sig på Golgata kors. Det är försonat att ta upp detta. Va? Det här kväver ju all frimodighet. Alltså rädsla för döden, det kväver. Alltså, jag kan inte hälsa på människor, jag kan inte titta på dem, jag kan ju bli smittad. Jag kan inte göra det. Och jag kan inte gå dit för att de kan göra att jag blir sjuk och så vidare. Är det har fokus på Jesus? Va? Hur fokus på sin egen lilla navel, det är ju inget annat. Mitt välbefinnande. Men jag är ju inte här för att leva det här jordlivet för mitt välbefinnande. Jag är här för att leva, att göra det som Herren vill att jag ska göra genom sitt ord. Och också därför att sprida det han vill att jag ska säga till andra människor. Därför lever jag. Det är det här det handlar om, vet du, kära vänner. Nu ska vi gå till Lukas 16. Lukas 16:19. Är det Jesu egen undervisning? Vad händer när en människa dör? Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. Man kan säga att här beskrivs en människa som en totalt sovande syndare. En totalt sovande syndare människa. Som alltså inte bryr sig överhuvudtaget om saker utan lever bara för sig själv och sitt eget välbefinnande. Egentligen är en totalt egoist. Den här rika mannen, va? Det är inte fel i sig själv att han har rikedom, men han behöll allt upp för sig själv. Vi ska veta att all rikedom kommer från Herren. Det är Guds ords entydiga undervisning att all rikedom kommer från Herren. Men när man har blivit rik så ska man leva på det sätt som man inte blir som den rike bonden. De får höra en klar natt. Dåre, du har samlat åt dig själv, nu kommer ditt liv att tas ifrån dig. Det är också en liknelse som Jesus berättar om. Va? Men vid hans port låg en fattig man som heter Lazarus, full av sår. Det här, vad är Lazarus? Ja, det är ju naturligtvis en fattig människa, men full av sår. Livet hade fart hårt hänt fram med Lazarus. Va? Men han hade en tro på den allsmäktige. Det hade inte den andra. Det här var den alltså en syndare som längtade efter Herren. Va? Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade han så. Alltså det är så eländigt. Va? Vi måste komma ihåg. Alltså här heländet har våra systrar och bröder runt om i världen idag. De har det i Indien. De har det i Kina precis som den fattige Lazarus. De har det på många ställen i världen. Så har de på det här sättet. Va? De blir plågade. Slagna av regimer som i Kina till exempel idag. Och fängslar kristna. Får inte bära kors. Och militanta hinduer angriper kristna i Indien idag. Mer än på många år. Så de här, de finns idag. Som beskrivs här. Va? Det är våra systrar och bröder. Och vi ska en dag få möta dem hemma hos Herren, vet ni. Så är det. Så dog den fattiga och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Nu handlar det här om, vad kommer när vi dör, vad kommer vi då någonstans? Ja, svaret finns här. Vi kommer till det som beskrivs som Abraham. Och vad som kommer dit, ja, det är vår själ och ande. Kroppen är kvar här. Till uppståndelsens dag. Då vi får nya kroppar, halleluja. Slipper vi bära på det här åbäket. Men i alla fall, så att då får vi alltså helt nytt som Herren kommer att skapa, precis som han gick genom dörrar och allting Herren hade uppstått, va? Helt fantastiskt alltså på det viset. Men vi är inte där än, va? Men då kommer det, och då kommer vi till Abraham, det är en, på det sättet, va? Och det är våra, de som har gått för oss idag, de är där. Som tror på Jesus. Vad är det? Jag har hört om den här berättelsen, världens utläggningar, måste jag säga att det här stämmer ingenting. Jag säger, ni tror inte på det här, det är det beror på. Ni tror inte ett dugg på vad som står här, tyvärr. Det kommer också stå till svars för en vacker dag, när man inte tror på det. Även den rike blev begravd. Observera, han blev begravd alltså. Men hans själ och ande kom någon annanstans. Står det sig, helvetet eller dödsriket, där han plågades lyfte han sig blick och fick se Abraham långt bort och Lazarus och som. Observera, i det här tillståndet så kan de alltså se hur det ser ut på bägge sidor. Va? Man ska komma ihåg, även när man dör så kommer man till den ena eller den andra sidan. Va? Det är faktiskt så. När vi dör den lekamliga eller kroppsliga döden så kommer vi antingen dit där Lazarus kom till Abraham som det heter, eller så kommer vi till helvete eller plågornas rike redan efter döden. Sen kommer det eviga straffet så småningom. Vi måste ta upp de här sakerna. Det går inte annars. Vi kan inte hålla på och säga att det blir bra till sist. Det blir inte det. Nu, så länge vi lever, länge vi reder i vår kropp, så är den välbehagliga tiden. Då finns det möjlighet till omvändelsens sovande syndare blir frälst, halleluja, och får ett evigt liv. Ja. Och då fick han se Abraham långt borta. Då ropade han, fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Då ska man komma ihåg att det här är inte i första hand en fysisk eld, utan en andlig eld. Och han lever där i förgrämelse över att han inte tog emot det som skulle ha tagits emot innan han dog. Och det är det som det handlar om här, va. Och då säger han, kan inte komma hit ungefär att kom hit och hjälp mig nu. För det är fruktansvärt det här, och det är det. Det är fruktansvärt det här. Det är klart det här. Alltså kan du tänka själv att efter döden så kommer man dit. Och alltså, det finns ingen återvändo. Va? Det finns, man grämer sig över allt detta. Jag tog inte emot frälsa. Jag trodde inte på honom. Jag levde för mig själv som en sovande syndare. Jag förstår vilken eld. Det är som en förtärande eld. Alltså. Kan ni föreställa er det här? Så det är fruktansvärt. Va? Och jag ber, låt ingen människa få komma dit. Det kan vara ett ställe för djävulen och demoner, det kan de vara. Låt ingen skapelse, Guds skapelse komma dit. Men vi har ju fri vilja, vet du. Och vill man inte ta emot frälsningens ord, frälsaren själv, ja då kommer man dit. Som ni förstår så är ingen helvetespredikant, utan han berättar för att så här är konsekvenserna, men det finns också mycket positiva konsekvenser. Ja, så är det. Abraham svarar, mitt barn, kom ihåg att du fick ut det goda men och levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han trösta medan du får plåga. Varför får han tröst? Därför att han trodde på Herren och han kom dit. Han fick ut sitt goda. Varför fick den rik ut från goda? Han levde för sig själv. Han fick alltihop då, va? Men han tog inte emot den största gåvan. Det vill säga Herren. Tron på honom. På det sättet, va? Mitt barn, och så säger han, nu fan. Och dessutom en stor gapande klyfta mellan oss och er. Just det. Det är en stor gapande klyfta mellan det ena och det andra. Och det här är det som är nu, alltså där vi lever nu i andligt sätt. Va? Det finns en klyfta där så att ingen kan ta sig från det ena till det andra eller från det andra till det ena. Det är omöjligt. Även om de skulle vilja det, så går det inte. Och det är de som är i dödsriket eller helvetet, eller man kan säga. De vill komma dit, men det går inte. Det är för sent. Det går inte överhuvudtaget. Alltså. Och för att den som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Och det här, de här orden handlar om att det avgörelsen måste komma före den lekamliga kroppsliga döden. Det är då det avgörs hur det ska bli i evigheten. Och redan här, före när Jesus kommer åter på himmelens sköva, så handlar det om det här. Det är förskräckligt. Men samtidigt, vilken god Gud vi har. Vi var goda. Alltså han ger oss frälsningen. Om vi tar emot den utan att vi behöver göra några fantastiska gärningar och göra massor med goda saker, så kan vi bara ta emot det. Så, i Jesu namn. Utan egna gärningar och ansträngningar. Så ser det ut. Mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, att han måste varna dem så att inte också det kommer till ett plågans hus. Ja, det var i alla fall en bön. Se till nu så mina bröder inte råkar ut för samma sak som jag har gjort. Va? Men Abraham sa, det har Moses och profeterna, de ska lyssna till dem. Nu kom det alltså. Svaret. Vad är Mose och profeterna? Det här. Skrifterna. Det är alltså Bibeln som det handlar om. De har, alltså i det här landet så finns Bibeln överallt. Men man öppnar den inte. Man läser den inte. Jag har mött människor som säger, ja men vi tror på Bibelns grund. Ja men så har problemet med det, ni öppnar ju den aldrig. Det finns många i det här landet som påstår att vi utgår från Bibeln. Och sen när man hör dem förstår man, de har inte ens öppnat böckerna. De tror inte på vad som står här. Men så säger Abraham detta. De har Moses och profeterna, de ska de lyssna till. Det är svaret på den bön. Ja, men de har det här. Läs här vad Moses och profeterna och via Nya testamentet, vad det säger. Va? Mm. Det är svaret som han får. Nej, då det ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham svarar. Men om någon kommer från de döda så omvänder det sig. Ja. Ja, det var ju fantastiskt. Om det kommer någon från de döda, då kommer de att omvända sig. Det låter ju bestickande. Det låter ju rimligt kanske. När man svarar Abraham. Lyssnar det inte till Mose och profeterna, så låter det sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Så är det, vet ni. Det här är svaren. Alltså, det hjälps inte. Om det så kommer folk att uppstå från döda, så kommer de inte att tro på detta i alla fall, att det finns en dubbel utgång, att de kommer hit. Utan det är det här det handlar om. Det är vad Abraham säger. Jag har hört många kristna säga, tänk om någon uppstår. Ja, men då kommer folk att tro. Det gör de inte alls. De kommer att bortförklara det. Så det är bara hallucinationer och det var något fel och det, läkarna tog fel. Och så kommer det att låta. Däremot så har vi fått löfte att vi ska be att människor uppstår från det döda. Men det är något annat där. Det är inte som ett vittnesbörd att nu ska människor komma till tro, utan det är det här. Det är det här det handlar om. Vi måste skilja på de här sakerna. Va? Men förstår du? Va? Tänk detta. Va? Att när du dör, när vår kropp dör, så kommer vi hem. Då kommer vi hem till änglarna. Det är bara änglarna som, jag vet inte vem som hämtar mig om jag ska vara kvar till Herren kommer åter. Men om jag inte är det, så kommer de att hämta mig. Så de kommer att hämta dig som tror på Jesus. Du får komma hem som en försmak av, vadå för försmak? Försmak av evigheten med Herren. Först på månen och sen i tusenårsriket. Och till slut på den åttonde dagen, en ny himmel och en ny jord. Där veckan är slut, halleluja. Och det evigheten den åttonde dagen börjar med då att det beskrivs också helt fantastiskt slutet på uppenbarelseboken. En ny himmel och en ny jord som kommer. Det ska vi vara med för evigheters evighet. Och då är den här jorden borta. En ny jord. Det är i rättfärdigheten bor. Det är ju helt fantastiskt. Va? Ibland så vissa kristna säger så här, ja men du vet jag har ju mer att uträtta, ja men gör det då. Sitt inte och fundera vad du ska göra, sätt fart. Om Herren säger det, men då ska han säga det va. Inte hitta på något eget va. Det är där det handlar. För det räcker att börja hitta på eget. Och jag säger, ja alltså det var någon som sa, han blev svårt sjuk men så, så fick han fortsätta att läsa. Ja. Han sa till mig så här, han måste gilla mig eftersom han måste älska mig här när vi fortsätter. Nja, sa jag, även han tagit hem det så han älskat dig. Det är inte det det handlar om va. Det beror på att han hade mer tid här va. Och så är det med Herren va. Det är en tid vi har här va. Men vi kan ju inte fastna här. För sitta med stövlarna i leran och vi ska bli 100 år, blablabla, så här. Nu ska jag berätta en sak för dig. Alla är inte som Moses och Abraham. Mose fick kallelsen och bara åt det. Det var inte så roligt, må ni tro. Och sen Abraham var 100 när han blev pappa. Va? Så att de var lite konfunderade bägge två. De ropade inte halleluja, någon av de två. Men alla har inte fått den uppgiften. Va? Ja, det säger jag också. Tack och lov för det. Slippa de uppgifterna i alla fall. Men förstår ni va? Och jag ska bara säga till dig som lyssnar på det här också va. Förstå att det här är evighetsallvar alltihopa. Det jag har gått igenom nu, det är ett evighetsallvar på den här dagen, sista oktober till 1 oktober va. Och det är ett evighetsallvar att du måste överlåta det i Jesu händer. Du måste be att han blir Herre om du är ofrälst och ser på det här va. Och du som är kristen, som lever i fruktan och rädsla för att du ska bli sjuk eller att du kommer att dö. Jag kommer att be för dig nu här. Jesus, jag bara bryter fruktans makt i Jesu Nazarens namn. Och sätter mina kristna bröder och systrar fria i kraft av Jesu blod. Och kärleken driver ut rädslan i Jesu Nazarens namn. Tack Jesus. Och du som sitter här nu och inte tittar på det här och inte frälst, be efter mig nu. Nu vill jag ta emot dig Jesus. Jag vill att du ska bli Herre i mitt liv. Jag vill att du ska lära ha. Kom in i mitt liv just nu. Bli min Herre Jesus Kristus. Och förlåt mig alla synder. Förlåt min otro. I Jesu Nazarens namn. Amen.